Vi ska titta på lite olika rabbiner som har levt de sista århundradena som har kommit till slutsatsen att Yeshua är den utlovade Herrens tjänare som kommer tillbaka som Messias. Den första, han hette rabbin Ignaz eller Isaac Liechtenstein. Han föddes 1825 i en ortodox familj. 1850 blev han huvudrabbin i distriktet som heter Tapiocele i Ungern. Och han var en ivrig ortodox rabbin. Han var älskad av sin församling. Och han fick sin första kontakt med det som kallas Nya testamentet när en judisk lärare gav honom en bibel med Nya testamentet som fanns där. Och rabbi Liechtenstein tillrättavisade den här läraren och tog ifrån honom boken och lämnade den ungefär 30 år i sin bokhylla. 1882 så var det en skandal som påverkade den judiska kommuniteten i Ungern. En flicka på 14 år försvann från sitt hus i Tiszaeszlár en dag innan Pesach. Och det gick ett rykte som började spridas att det var judarna som hade kidnappat henne och dödat henne rituellt och använt hennes blod för att göra matza, osyrat bröd. Det ryktet har ju funnits i Spanien och andra gånger i historien. Även nu håller araberna på med samma sak. De har spelat in filmer där judarna ska offra ett barn då innan Pesach och använda blodet att göra matza. Det finns idag i dagens antisemitiska propaganda. Det här är alltså löjliga rykten som inte har någonting med verkligheten att göra. Men på den tiden och även idag så är det vanligt, det var vanligt just att man trodde att judarna gör så här. Och en stor antisemitisk kampanj startade då mot judarna i Ungern. I parlamentet talade man om att man skulle kasta ut alla judar från landet. Till och med en judisk pojk på 5 år blev överrumplad och tvingad att vittna när det gäller den här flickan som hade försvunnit. Och de kristna som hade antisemitism i sitt hjärta förde fram det värsta som de hade i sitt inre. Anklagelserna mot judarna blev svagare när floden lyfte fram lilla Esters kropp. Det var som flickan 14 år gammal som hade blivit försvunnen. Ja. Och det var inga tecken på våld i den här kroppen. Rabbi Liechtenstein hade blivit offer för antisemitism sedan han var barn. När en man slog hans pappa för att han inte lämnade plats för honom att gå förbi. Och han var också offer för stenkastning flera gånger när han lämnade synagogan. Den här skandalen i Tiszaeszlár verkade för honom vara en bekräftelse på det hat och den antisemitism som kommer från Jesus och de kristna. I en bok skrev rabbi Liechtenstein: vilket intryck kan en jude få av en religion där de som bekänner sig till den religionen håller fast vid en sån hemsk misstänksamhet? Det är alltså två brev som citeras. The Everlasting Jew, Jordan Levi and Daniel Lancaster. Sidan 11 i en bok från First Fruits of Zion som det här citeras. Sanningen kom fram i ljuset och fallet med flickan blev avslutat som en naturlig död. Men något som gjorde ett starkt intryck på rabbi Liechtenstein var hur vissa kristna försvarade judarna. Den välutbildade mannen Franz de Litch citerade från Nya testamentet och försvarade judarna vilket gjorde att rabbi Lichtenstein fick ett djupt intryck, så han tänkte att han skulle ta reda på själv, vem är den riktiga Jesus? Den här ungerske rabbinen tog själv Nya testamentet som han hade tagit ifrån en annan mer än 30 år tidigare, och från den dagen så blev hans liv helt annorlunda. Ända tills idag kommer vi ihåg hans intryck när han läste de apostoliska skrifterna. Jag sökte efter törnen men hittade rosor. Jag upptäckte pärlor istället för stenar. Istället för hat, kärlek. Istället för hämnd, förlåtelse. Strax därefter döpte rabbi Lichtenstein sig själv privat i Yeshuas namn. Och från och med den stunden så ansåg han sig som en lärjunge till den stora galileiska rabbinen. Trots att han höll sin tro undangömd så nämnde rabbi Lichtenstein på en sabbat uttrycket vitmenade gravar eller vitkalkade gravar. Och till slut så uppenbarar han och talar om offentligt sin tro på Yeshua. Och det blev en stor skandal. Rabbinen kallades till Budapest och blev presenterad inför Beit Din, judiska domstolen. Och där fanns rabbi Samuel Kohn, rabbi Meyer Kaiserling och rabbi Samuel Löwbrill. Och de tre i överensstämmelse befallde honom att ta tillbaka. Och han svarade: mina herrar, jag kan gärna ta tillbaka om ni övertygar mig om att jag har fel. Och då svarade rabbi Kohn: det är inte frågan om att övertyga, det är bara frågan om att du ska ta tillbaka. Rabbi Lichtenstein tog inte tillbaka någonting. Och när de såg att de inte kunde böja honom föreslog rabbi Kohn att han skulle döpa sig och gå in i en kyrka och bli kristen. Då svarade rabbi Lichtenstein: jag har ingen avsikt att gå in och förenas med en kristen kyrka. I Yeshua hade han funnit den sanna judendomen. Och det fanns ingen anledning att lämna sitt folk. Under hela sitt liv förkastade han det kristna dopet. Och dog som en ortodox jude. Han blev inte avsatt som rabbin någon gång. Folket fortsatte att älska honom. Och han avsade sig sin rabbinuppgift när han var gammal och var svag i sin kropp, han var sjuk. Men han höll sin titel med församlingen även om han inte hade uppgiften som rabbin kvar. Påven hörde om honom och skickade sin representant och han erbjöd stora saker. Han vägrade allt det som erbjuds honom och han vägrade att gå in i kristendomen och vägrade att sluta att vara jude. Han sa: jag kommer att hålla mig kvar i min nation. Jag älskar Messias och tror på det nya testamentet, men jag kommer inte att förenas med kristenheten. Så som profeten Jeremia efter templet förstördes och på grund av de stora erbjudanden som Nebukadnessar och hans kapten för hans här erbjöd honom, så valde han istället att klaga bland ruinerna i den heliga staden tillsammans med den förkastade kvarlevan av sina syskon. Det är sidan 24, den enda boken. Rabbi Lichtenstein utstod med frimodighet all typ av förföljelse på grund av hans tro, och hans familj, hans fru och barn kom till tro på Yeshua också. Han dog 1908 på Hoshana Rabbah och hans grav finns i det judiska begravningsplatsen i Budapest. Och där står det skrivet: här vilar och härifrån kommer han att resa sig upp, vår store mästare och rabbi Yitzhak Lichtenstein. Må hans minne vara till välsignelse. Han lämnade denna världen på Hoshana Rabbah-dagen och han blev begraven på Simchat Torah 5669. Lichtenstein kände inte till på sin tid någon församling med judar som trodde på Yeshua. Han var väldigt lycklig och glad att se hur snabbt den här rörelsen som han började växte. Alla judar som tror på Yeshua kommer ihåg den här store, berömde och vise rabbi Lichtenstein. Vi kan lyfta fram vissa saker från hans stora undervisning. Första är att han har en väldigt positiv uppfattning om de apostoliska skrifterna. Och det andra är att han ansåg inte att en jude som trodde på Yeshua skulle sluta att vara jude. Och det tredje, att han försvarade Chachamim, alltså de visa, och Talmuden. Och det fjärde var att han försvarade de som man skulle kunna kalla för riktigt kristna, de ärkliga kristna. Kristna som hade fötts på nytt, om vi använder våra termer. Rabbin Daniel Sion, han var överrabbin i Bulgarien. Han var rabbin under förintelsen och han räddade sin församling och tog med dem till Israel. När han dog 1979, då var han 96 år gammal, så gav den bulgariska judiska kommuniteten i Israel honom en fullständig begravning med alla militära och statliga heder som man kan ge. Hans kista fanns i Jaffas centrum och den skyddades militärt. Och mitt på dagen så bar vissa män den till fots tills dess att de kom till gravplatsen i Cholon. Och han blev begravd som den store rabbinen för de bulgariska judarna som räddade dem från förintelsen. Rabbi Daniel Sion, som han hette, trodde också att Yeshua var Messias och led mycket på grund av sin övertygelse. Rabbi Israel Zoli, han var huvudrabbin i Rom. Han föddes 1881 och dog 1956. Han var före detta rabbin, alltså huvudrabbin i Rom. Han hjälpte till att rädda ungefär 4000 romerska judar från nazisterna som kom in i Rom 1943. Han låtsades vara en byggnadsingenjör och gick in i Vatikanen och bad påven Pio XII att han skulle beskydda judarna i Rom. Påven accepterade, gick med på det, och han gjorde kyrkor och kloster. Och till och med Vatikanen gjorde om dem så att de kunde ha det som gudstjänstplatser. Och innan han kom till Rom så tjänade rabbi Israel Zoli under 35 år som huvudrabbin i Tiestre, Italien. Efter kriget gjorde rabbi Zoli, eller Zoli, jag vet inte hur det ska uttalas, en offentlig deklaration eller en offentligt tillkännagivande av sin tro. 1945 blev han tvingad att lämna sin position som rabbin. När man frågade honom om han trodde att Messias hade kommit, så sa han: ja, absolut, det har jag trott under många år, och nu är jag bestämt övertygad om att det är sant, så att jag kan stå emot hela världen och försvara min tro med den övertygelsen och vissheten som bergens fasthet har. De judiska ledarna kallade honom för en kättare. Han blev utdriven och man utlyste en fasta under flera dagar för att kunna försona hans bedrägeri, och de grät över honom som om han hade dött. En annan rabbin, rabbin Chil Slostovski, han var ättling till den stora linjen utav stora rabbiner. Rav Slostovski fick sin smicha, alltså rabbin ordinering, när han var 17 år gammal, och han blev en stor gadol, och han tjänade församlingen i Polen, och han undervisade i det stora seminariet, rabbinska seminariet Yeshivan i Lodz. Där blev han en stor auktoritet i materiet av kashrut. Några få år senare blev han inbjuden av den förre stora rabbinen i Israel, den stora rabbin Abraham Yitzhak Kook, för att komma till Israel. Och där blev han utnämnd som sekreterare till det stora rabbinatet i Jerusalem. Efter rabbi Kook dog 1935 så flyttade han till Tel Aviv och undervisade Talmud i en välkänd yeshiva. Och likadant som rabbi Lichtenstein fick Slostovski ett övernaturligt, mirakulöst möte när han läste Nya testamentet på hebreiska. Och det övertygade honom om att Yeshua verkligen var den judiska messias. Och trots att han försökte hålla det här hemligt, sin övertygelse som han just hade upptäckt, efter några månader så kunde han inte göra det längre. Han bekände öppet sin tro på att Yeshua är messias och förkastade sin uppgift i Tel Aviv. Han lämnade sin plats som sekreterare där i rabbinatet. Strax efter blev han stenad med stenblock och kom in till ett sjukhus. Men han blev inte svagare i sin tro. Han fortsatte att proklamera offentligt att Yeshua är messias, trots den intensiva förföljelsen. En annan rabbin, Jehiel Tzvi Lichtenstein, föddes 1831 och dog 1912. Han hade en chassidisk bakgrund, och när han var i Yeshivan så blev han lärjunge till Yeshua från Nazaret, och han tjänstgjorde i Institutum Judaicum Delicianum i Tyskland som professor i judiska studier, och han skrev flera böcker och kommentarer på hebreiska, också motargument mot antimissionärskrifter. Hans mest populära verk heter Toldot Yeshua, som är ett svar till det välkända anti-Yeshua-skriften Toldot Yeshu. Han jobbade också med revideringar utav evangelierna på hebreiska utav Franz Delitzsch, och han skrev en kommentar, en hel kommentar om Nya testamentet. Rabbi Daniel Landsman, 1836-1896. Han var skräddare i Jerusalem och mycket lärd i Talmud, och han kom till tro på Yeshua 1863, och han blev nästan mördad av sitt eget folk som var så arga för att en så väl utbildad människa i den judiska traditionen kunde tro att Yeshua är messias. Hans perspektiv över Yeshua började förändras när han på gatan fick tag på ett hebreiskt blad, en sida från en bok som var skriven på hebreiska. Och han tyckte om det han läste. Och när han senare upptäckte att det var bergspredikan, så började han att tänka annorlunda om Yeshua. När han började uppenbara att han trodde att Yeshua är messias, så lämnade hans fru honom. Och det var en fanatisk grupp som försökte att knuffa ner honom på golvet och spikade hans händer. Och en annan grupp försökte att begrava honom levande. Till slut så flyttade han till New York, och med den otroliga kunskap som han hade i Talmud och en ödmjuk ande ledde han många andra judar att fundera på om Yeshua var Messias eller inte. Rabbin Nathanael Friedman skickades till Ryssland 1889 för att hjälpa landsman så att han skulle komma tillbaka till judendomen. Men hans samtal med landsman gjorde att Friedman också började tro att Yeshua var Messias. Och senare blev han ordinerad som luthersk pastor och tjänstgjorde i New York som landsmans efterföljare fram till 1941. Han blev kristen. Rav Efraim ben Yosef Eliakim, också kallad Chacham Efraim, hans far var rabbin i Tiberias och han ledde den judiska församlingen som talade arabiska. Chacham Efraim blev så uppskattad och hedrad av judarna och även araber att han fick positionen att leda kommuniteten, och han blev en av Dayanim, alltså domarna som överblickade rättssystemet i samhället där. Och när han nu hade kommit till den positionen så gifte han sig med rabbinens dotter. Rav Efraim blev vän med Rev Dr. William Ewing i skotska församlingen i Tiberias som talade hebreiska. De två männen var nästan lika gamla och så började de att samtala över Talmud och Bibeln. Och varje samtal avslutades med att man talade om att Yeshua skulle vara Messias. Och de äldsta judiska tolkningarna av kapitel 53 av Jesaja hänvisade det här kapitlet till kung Messias. Och när han såg det, den här Chacham Efraim, så dröjde det inte länge förrän han erkände den här lidande tjänaren. Det som hans eget folk hade fått utstå under århundraden och det perspektivet som var desperat ibland dem gjorde att han blev djupt rörd. Och när han då leddes av sin vän så funderade han på, det första templet blev förstört och folket spreds ut på grund av tre stora synder som gjordes utav Israel. Men 70 år senare blev templet återuppbyggt. Och sen kom den andra förstörelsen. Och det har hållit på i mer än 1800 år. Och Israel har varit utan sitt heliga tempel. Vad var anledningen till denna stora förstörelse och denna stora landsförvisning? Det kan inte vara på grund av avgudadyrkan. Det var inte heller brist på iver när det gäller Toran och offren. Varför har Gud övergett oss under hela den här långa tiden? Rav Efraim grät och bad och kämpade med de här problemen. Och han var inte villig att ge sig. Han ställde frågor om de här sakerna till sina kollegor, rabbinerna. Men de kunde bara ge samma svar, de här formella svaren som utnötta med tiden. Han fortsatte att kämpa och var övertygad om att en fruktansvärd synd hade orsakat Hashems vrede mot sitt folk. Och därefter så blev hemligheten uppenbara för honom om Sinat Chinam, som är hat utan orsak, som talas om i Yoma 9b. Och det är ju så man lär. Anledningen till att det andra templet förstörde var att det fanns hat utan orsak mellan de olika grupperna inom folket. Och då var det en liten tyst röst inom honom som protesterade och sa: sluta att hata mig, älska mig, så kommer jag att ge dig frid. Och nu hade kampen slutat. Chacham Efraim hade funnit frid som inte försvann. Han hade frid ända till sin dödsdag. Efteråt var en tid av fruktansvärd förföljelse där han förlorade allting, till och med sin fru och sin familj. Chacham Efraim blev en vandringsman och han gick från stad till stad. Till slut så kom han till Jerusalem där han arbetade med sina händer Och på kvällarna samlades tillsammans med viktiga personer som kom i hemlighet för att tala med honom. Och han ledde också bibelstudier för andra judiska troende och araber. Han dog i augusti 1930 och blev begravd i Jerusalem.